Våra husdjur är mästare på att få vår uppmärksamhet och söka kontakt med oss människor. Ett socialt samspel som avlats fram. Det här sociala samspelet finns även hos vilda djur, har forskare vid Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet SLU kommit fram till. Det noterade att djungelhöns, kallade tamhönsens vilda släkting, uppvisade ett kontaktsökande beteende med den forskaren som hade haft kontakt med hönsen under tidigare försök. Det här tyder på att icke-domesticerade djur också kan utveckla ett socialt samspel med människor. Från början undersökte man hur djungelhöns söker mat, men man märkte att istället för att hönsen använde sig av luktsinnet så avbröt det sitt sökande och närmade sig istället forskaren som hade hand om försöket och gick förbi andra forskare som mer sporadiskt fanns på plats och som inte interagerat med hönsen lika mycket. Dessa resultat framkom i ett försök som inte var standardiserat för just det här, så fler studier kring interaktionen mellan människa och djur kommer att göras för att se om det handlar om individuellt beteende, ett personlighetsdrag, eller om det beror på interaktion med människor då djuret var i en viss ålder. Det kan vara intressant att ta reda på hur man kan domesticera djur utan att det krävs flera tusen år av avelselektion och nedärvt beteende. Det är inte intressant bara för oss människor. Det kan också i förlängningen förbättra välfärden för produktionsdjur och försöksdjur. Har du hört talas om elektroniskt bläck tidigare? Elektroniskt bläck kan man använda både på papper eller på tyg för att till exempel göra belysning eller displayer på kläder, på väggar och så vidare. Man kan i princip trycka solceller och allt möjligt annat. Problemet har hittills varit att det är allt annat än miljövänligt på grund av det lösningsmedel man varit tvungen att använda. Forskare vid Umeå universitet har nu skapat ett öppet webbverktyg för att enklare kunna identifiera gröna lösningsmedel för tryckt elektronik. Lösningsmedlet som nu används avdunstar och evaporerar efter varje trycksteg i processen, och det här drabbar naturligtvis det som arbetar med det, och den omgivande miljön råkar också ut för risker. Webbverktyget som nu utvecklats ska snabba på processen med att hitta alternativa lösningsmedel som är mer gröna men ändå fungerar på samma sätt som farligare lösningsmedel. Genom att undersöka sediment som man borrat upp från tyska sjöbottnar och jämfört dessa med borrkärnor från mellersta Grönlands isar har forskare nu kunnat lägga ett klimatpussel som visar vad situationen var för 60 000 år sedan. Bland de märkligare fynden som gjorts är återkommande klimatförändringar i perioder som varade mellan 20 och 150 år under den senaste istiden och fram till idag. De här cyklarna kan enligt en hypotes kopplas ihop med en minskad oceanisk transport av värme från norr och mera havsis under kallperioderna. Man har undersökt och analyserat radioaktiva isotopen beryllium-10 och förekomsten av den isotopen i grönländska och europeiska borrkärnor från samma tidsperiod. Studien ger en ökad förståelse för olika svängningar och kan ge skarpare, mer exakta klimatprognoser om vad som kan vara på kommande. NASAs lilla obemannade markfarkost, eller rover eller stövare om man så vill, Perseverance, den fortsätter att jobba på planeten Mars. Just nu förbereder den sig för att plocka upp ett prov från kärnan av en sten som man i slutändan ska få hit till jorden för grundligare analys. Men det är inte bara så där att borra i en sten för att ta ett prov. Utrustningen ska hålla för flera provtagningar och materialet man får fram ska också hålla ihop. Därför ska man i dagarna skrapa lite på stenens yta för att avgöra om stenen är lämplig att borra i. Den aktuella stenen har fått ett namn, Rocket, och fordonets 2 meter långa arm ska nu då känna lite på stenen så att forskarna kan avgöra om stenen är lämplig. Om det ser bra ut så kommer man att borra ut en provbit som sedan försluts in igen av de kvarvarande 42 titaniumbehållarna som finns på fordonet. Borrningen sker i så fall nästa vecka. Man försökte sig på något liknande i början av augusti, men den stenen var allt för porös och föll i små delar och damm som inte gick att tillvarata. Sedan dess har rovern flyttat sig nästan 500 meter till en annan plats med stenar som verkar vara mer tåliga för vind och erosion. Det tyder på att stenarna också då kunde gå att borra i. Stenen som blev till pulver är inte ett bortkastat prov i sig, för man fick i alla fall med sig ett sampel av den atmosfär som råder på Mars, vilket kan vara nog så intressant. Sökandet efter uråldrigt mikrobiologiskt liv fortsätter på den röda planeten. Småningom ska NASA i samarbete med den europeiska rymdstyrelsen ESA skicka iväg en rymdfarkost för att hämta de prover som bland annat Perseverance har tagit. Och sedan är det kanske dags att skicka en bemannad farkost till Mars. Ingen har väl tänkt att det ska vara enkelt att skicka människor till Mars. Det man kommit fram till nyligen är att strålningen ute i rymden skulle vara skadlig att utsätta sig för under en längre tidsperiod. Men man har nu också då undersökt och kommit fram till att restiden bör vara begränsad till mindre än 4 år för en tur- och returresa. Det här skulle också förutsätta att rymdfarkosten har tillräckligt med skydd mot strålning och att man skulle kunna planera in resan så att avfärden från jorden infaller då solens aktivitet är som störst. Varför det då? Restiden i sig bör inte vara ett problem då genomsnittstiden för en resa till Mars ligger på cirka 9 månader. Men den här galaktiska strålningen är kanske det som är det största problemet. Nå, man har kommit fram till att den galaktiska strålningen är som lägst 6-12 månader efter att solen varit som mest aktiv. Så det är bara att planera in resan enligt det.